Det här är Kaffe by Lassgård, podcast. Snart börjar det. Välkommen.
Hallå.
Snyggt, du fick med när han sjöng också. Sådär. Välkommen till Kaffe by Lassgårds podcast.
Välkommen.
Välkommen. Och vi sitter ju i Medellin, Colombia, för er som inte vet om det.
Nej, exakt. Direkt från Medellin.
Direkt från Medellin broadcastar vi.
Mm.
Det är gött väder som vanligt, det måste man ju få lägga till, eller hur?
Ja.
Jävla slutet.
Det är rätt skönt. Ja. Men hur är läget med dig då?
Ja, men med mig är det bra. Jag har gått min sedvanliga morgonpromenad från förskolan. Gick vilse.
Är det möjligt? Jag vet, rakt fram.
Ja, men jag börjar prata telefon. Och det är allt som när jag pratar telefon och fokuserar mer på det än vad jag går.
Ah.
Det var min far som ringde. Okay. Och skulle berätta att det var 11 grader i Småland.
Oj.
Det är kallt. Han var tvungen att ta hand om sitt hus. Man har stängt av allting. Så att, så är det.
När jag gick den promenaden igår. Mm. Efter lämningen. Vi lämnar ju förskolan här uppe i bergen. Och så 2 kilometer rakt ner. Då kom det en mamma som också skulle lämna sitt barn på en annan förskola. Med en hamster.
Mm.
Bärandes på en hamster.
Åh, det är lite märkligt.
Ja, jag fattar inte om den var levande eller men det var en riktig hamster.
Och den låg still liksom.
Ja, den var helt still. Det såg helt som hon gör det varje dag.
Ja. Innan du tittar på din telefon så måste jag bara säga en sak. Det här tycker jag är lite roligt.
Vadå?
Att nu hoppar vi här, men ändå. Vi la upp en bild på Instagram på den här bussen.
Ja, det är på den här förskolepromenaden.
Det är på den här förskolepromenaden. Mm. Och min mor svarar ju så här med någon ledsen gubbe. Jag vet inte vad hon är ute efter liksom. Dags att åka hem till Sverige eller någonting. Men medan din mor frågar om vi var med på bussen.
Nej, men.
Så jag tänker så här, det som vi tänkte skulle vara lite så här, en rolig bild, ja, blev genast något helt annat.
Det blev helt fel. Men så är det ju ibland sociala medier.
Så är det ju. Mm. Och lite det vi ska prata om idag också, kan man ju säga att ibland så blir det lite fel. Helt enkelt.
Ja. Ja, men vi fick ju ett mejl för en vecka sedan ungefär. Mm. Jag tänkte att jag skulle läsa upp det för dig. Hej.
Gärna.
Hej. Vad spännande att höra om er resa till Colombia. Lycka till. Jag har just lyssnat på ett av era första poddavsnitt om era värderingar. Jag har blivit glad och inspirerad över er syn på vi och dem. Vår självgoda bild om att det alltid är vi som hjälper. Vi är bättre än dem. Vi har inget att hämta i kunskap eller erfarenhet. Och sen skriver hon en lång text. Att hon har arbetat på olika sätt. Inom olika krig och så. Och så skriver hon, det blev en lång text. Men jag blev så glad att ni tänker i de banor som jag gör. Att Camilo hjälper er med en god kaffeböna som ni vill sälja och stå för. Det behövs inga bilder på fattiga barn som ger oss en falsk självbild om att vi är bäst. Tack och lycka till i Medellin. Jag följer med stort intresse.
Tack så mycket för det fantastiska mejlet.
Ja, tack.
Ja.
Och det är precis det här som vi brinner för.
Ja, och det vi står för.
Ja. Och det vi jobbar med.
Ja.
Att kaffe som är en vad ska man säga, en svår, inte så en infekterad bransch. En problematisk bransch.
Mm.
Man kan lyssna på våra tidigare avsnitt, men vi kan också dra en liten bakgrund om att kaffe som kommersiellt kaffe som vi kallar det, som är stora företag. När de här stora företagen köper in kaffebönor, så köper de dem på börsen. Och så köper de nästa års skörd. Och det här är ett pris som inte är kopplat till vad det kostar att producera kaffe för kaffebonden. Vi tar det igen. Kommersiellt kaffe säljs på börsen till ett pris som fastställs av börsen. Det har ingenting att göra med vad det kostar att producera kaffe för den enskilda kaffebonden.
Nej.
Och varför blir det problematiskt då? Jo, för att kaffebonden får alltså inte betalt baserat på sina faktiska utgifter. Så vi tänker ett vanligt företag som säljer en produkt där de själva inte får bestämma priset.
Nej, men det är så märkligt.
Ni hör ju själva.
Nej, men det är så märkligt.
Ja. Mm. Och det här försätter ju kaffebonden i fattigdom. Såklart. Att det är väldigt svårt att ta sig ur det här. Eftersom du inte kan påverka priset på din produkt.
Ja.
Och det är inte som att... Det man måste förstå är att har man en kaffegård, exempelvis här i Colombia, så har man kanske inte... Man har inte lån på den, utan det är ofta som har gått i generationer. Man odlar sin egen mat. Man kanske är självförsörjande och kaffe är det man gör. Men man gör aldrig någon vinst. Så man försöker... Man kommer inte ur sin fattigdom. Och det många av de här stora kommersiella kaffeföretagen då gör, det är att de startar olika projekt eller fonder eller någonting som de kallar det. Och där de säger att 2 kronor av den här kaffet ni köper går till den här fonden för att hjälpa kaffebönderna.
Och det kan man ju se liten inflik, väldigt intressant det du säger. Liten inflik också är att det kan ju slutkonsumenten se i butik idag, att det är en mängd olika projekt de försöker liksom upprätthålla där det skänks pengar, som du säger. Vi ska säkert prata mer om det sen. Även liksom utbildningar och så vidare. Och har man ingen kunskap och är man kanske lite trött och man tar kaffe rätt mycket för givet. Det är lite som att man liksom, har rätt att gå upp på morgonen, så ska du rätt att dricka lite kaffe.
Ja, och vi i Sverige dricker ju mest kaffe efter Finland i hela världen.
Exakt. Mm. Så jag tror också att det finns. Men vad den psykologiska aspekten till det kan vi prata lite senare om. Men just det här att liksom, det står på förpackningarna och då måste man ifrågasätta det. Men vet man inte om att kaffet kommer från börsen, då kanske man ser det som en godhjärtad sak. Men det är en korrupt idé.
Mm. Ja, men det är det verkligen. Och bara för att inflika att göra... Det vi också gör, om man följer oss i våra kanaler på Instagram och Facebook, så får man ju också träffa Camilo som vi jobbar med, den kaffebonden som vi jobbar med. Och när vi berättar det här för honom, att visar bilder på kaffeförpackningar i Sverige, han himlar ju med ögonen. Han blir ju nästan, alltså han blir ju kränkt.
Ja, men han blir kränkt utav att man liksom använder det som ett säljargument på någonting som redan underminerar hela produktionen. Ja. Eller framförallt hela produktionen. Och han visste inte vad han skulle säga.
Nej.
Han bara, är det sant?
Ja.
Är det så?
Och han tycker att det är liksom... Men när jag sa till honom att här bygger de en skola. Har de ett projekt om att bygga en skola i en by så att kaffebondernas barn får gå i skola. Men om man betalar kaffebonden det faktiskt kostar, då behöver ni inte bygga en skola.
Nej.
Det är så det funkar.
Det är så det funkar. Mm. Och sen också, som jag tycker är viktigt, där kanske du också kan lägga till, för du hade ju en diskussion med Camilo, men just det att när börsen sätter priset, det är ju inte bara bonden som hamnar... Alltså jag tänker om man ska tänka ur ett egoistiskt perspektiv som slutkonsument, vilket man oftast är, så är det inte bara det att bönderna och deras familjer hamnar i fattigdom. De måste ju hitta vägar för att någonstans hitta marginalen. Hur hittar marginalen? Och det kan man ju bara göra genom att ta fram den sämsta, bästa produkt, om man får uttrycka sig så.
Ja.
Så produkten av det vi dricker,
det kommersiella
kaffet, är ju det sämsta kaffet.
Precis.
Som bönderna levererar.
Mm.
För de måste hämta det någonstans ifrån. Mm. Och där kan jag inte berätta om din stund med Camilo där, när ni står vid det här, när man reder den här vattenredningsprocessen.
Ja, men det blir väldigt tydligt.
Mm.
Man plockar ju bären. Den Camille som vi samarbetar med, de har ju bara en manuell kontroll. Mm. Det vill säga de gör allt för hand. Mm. Det finns inga bekämpningsmedel, det finns ingen bevattning. Och de går och tittar på alla plantor när det är dags att plocka de bästa bären. Mm. Mm. Det är ett väldigt hårt arbete. Mm. Mm. Inga maskiner, inga mätningar, ingenting. Sen när man plockat de här för hand så sorterar man bönorna på olika sätt. Mm. För att få fram den bästa bönan. Mm. Och ett av de sätten är att de sköljer dem i vattnet. När de har skalat av skalet i en maskin så sköljer de dem i vatten. Och det här finns på Instagram så ni kan titta på den här videon. Och de bönor som sjunker, för att det är en, liksom, en liten djupskål, eller hur ska man förklara det?
En ränna,
mm. Precis. Och så sätter han liksom en tjock träpinne framför. Så de bönor som sjunker till botten direkt, det är de bästa bönorna. Och de som flyter efter att de har varit i vatten ett tag, de fortfarande flyter, de tar han ut och visar för oss. Och han sa, det här är de dåliga bönorna. De här använder inte jag när jag rostar bönorna.
Men
de bönorna, de skeppar jag till kommersiellt kaffe på börsen.
Och då blir det så visuellt. Mm. Alltså, tyvärr kan man inte erbjuda alla det kanske i en livsmedelsbutik, men det blir så visuellt att vill du ha det här som är bra för dig och för alla, eller vill du dricka det här?
Ja. Och varför gör han det? Då måste man ju fråga sig. Varför säljer han de dåliga bönorna? Jo, för marginalerna.
Ja.
För de måste ändå sälja alla bönor.
Precis. Mm.
Och det blir väldigt tydligt hur en kaffebonde idag lever.
Ja. Mm. Och jag skulle gärna vilja dra det lite längre, för att också det här är väldigt intressant. Jag tror jag har pratat med honom om det, och även du, men du får rätta mig här om jag säger något fel. Men han sa ju det att de här, man tror, de kommersiella rosterierna, de tror också att man kan, genom att rosta dem hårdare, förändra smaken på de här dåliga bönorna som jag väljer att sälja. Och det tycker jag är intressant när han säger det. Och det går inte. Jag har försökt själv med en rad olika liksom inställningar och liksom vetenskapsmannen har att liksom, går det, skulle jag kunna rosta det här under, kanske sälja det som en liten, liksom inte premiumprodukt, men som en element. Men så att det går inte att sälja det här. Jag kan inte stå för att sälja det här.
Nej, men man kan inte rädda de dåliga bönorna i rosten.
Nej. Och det är värt att säga igen.
Ja, allt handlar om vad som händer i odlingen.
Ja.
Det är där de bästa bönorna kommer till. Sen kan du inte rädda något.
Ja. Så ju hårdare rostade de tycker, åh, det här är rostat och det är starkt.
Och det är mörkt.
Och det är mörkt. Desto längre bort ifrån ursprunget tror rosterierna, kommersiella rosterierna, att de kan liksom rädda den bönan, men i slut, och så får de konsumenten att tro att det passar jättebra med det här vattnet.
Ja.
Alltså det är en lång,
att det handlar om vattnet.
Vattnet till slut, liksom, för då kan man inte ens liksom, för det kan ju inte kaffebönorna göra någonting åt.
Nej.
De kan inte styra vattnet i Sverige. Så en lång rad lögner. Som, det är dags att sluta med det nu, tycker jag. Det är så otroligt obekvämt egentligen.
Det är det.
Ja.
Och där är också, han berättade en sån otroligt bra historia som man måste dela med mig av. Och det kan läggas till att Camila är ju inte en vanlig kaffebonde. Han har ju vuxit upp i en familj där man är 50, han är 50 generationen. Så han har vuxit upp på den här gården, hans pappa har drivit den senare. Men Camila är också utbildad ingenjör. Och har ju bott i Medellin och jobbat med logistik som ingenjör. Så han är ju exceptionell, får man ändå säga, tycker jag. Han är en unik kaffebonde. Men han berättade en historia om företaget Nestlé. Som de flesta tror jag känner till.
Mm.
Gigantiskt företag. Har ni druckit näskaffe så har ni druckit Nestlé.
Och de har haft sådana här fantastiska flagship-store. Nu vet jag inte, jag har inte varit på Kungsgatan i Stockholm.
Nej, det är espresso.
Är det espresso? Ja. Men det är ungefär samma skit.
Ja. Ja. Det är det.
Det är ju det.
Ja. Men då berättar han att vdn på Nestlé har gått ut och sagt att i odlarländerna, producentländerna, där man odlar kaffe, så kan man inte rosta. Kaffet måste därför skickas från exempelvis Colombia eller Brasilien till Schweiz eller Tyskland eller Österrike, där Nestlé har sina gigantiska rosterier. Där det rostas, mals ner till snabbkaffe. Sen exporterar man det därifrån tillbaks till Colombia. Och säljer det i affärerna här. Som snabbkaffe.
Ja, men det är horribelt.
Ja, och ni hör ju och den transportkedjan, alltså de mellanhänderna, ingen transparens. Vad är det jag dricker? Vad stoppar jag i mig? Lika mycket vatten som kaffe dricker svenskar nästan varje dag.
Mm.
Det är värt att tänka på.
Ja, men det är så värt att tänka på, för att jag tycker att här kom vi in på någonting ännu större. Vi ska inte prata mycket om det, men det är en form av kolonialism.
Absolut.
Om man bara tar en analogi till när spanjorerna lyckte över Sydamerika och började liksom ta mark, eller vad man ska
härska
säga.
Härska och söndra.
Ja. Så nu minns jag tyvärr inte namnet på honom, men en av de här liksom kända erövrarna använde den tekniken att när de kom till infödingarna så sa de det att om ni inte lämnar över er till oss, om ni inte lämnar era mark, vi behöver inte strida för er, ni liksom konverterar till våran tro, så kommer solen kommer vara röd sol på himlen, och det kommer innebära att det kommer utgjutas blod här för er.
Mm.
Och det som jag tycker är så intressant med det här är då att liksom, då får man tänka på att spanjorerna kommer liksom, hade ju sextanten, de visste hur man navigerade, de kunde astrologi, de visste stjärnor, de kunde allting som skedde på himlavalvet, så att säga. Och de visste att solen skulle bli röd.
Ja.
Men infödningarna har ingen aning om det här. Nej. Och jag tänker att det ligger kvar i det här att använda någon form av liksom, kan du inte bestämma över råvarorna? Om du inte äger råvarorna så kan du i alla fall ha någon form av liksom psykologisk krigsföring.
Exakt.
Och det är det Nestlé också säger.
Ja.
De talar om för att ni kan inte rosta här.
Nej.
Så därför gör vi så här.
Ja.
Och i den mån och den makt de har så kan de liksom få folk att tro det.
Ja, och för i Colombia finns det ju också en tradition av att dricka. Man ser det på varenda ställe vi går på här. Det finns ju otroligt mycket små affärer och så. Och där står det tinto. 1000 pesos.
Mm.
Och det är 3 kronor. Får man en kopp kaffe, tinto.
Mm.
Vi tror att det är vino tinto. Men här är tinto en kopp svart kaffe.
Ja.
Och det är det sämsta kaffet. Som i tradition. Så är det sämsta kaffet. För att de exporterade allt kaffe.
Mm.
Och så det allra, allra sämsta drack de själva. Och det finns ju en tradition att det lever kvar här.
Mm.
Sen finns det jättemånga entreprenörer som har börjat det här arbetet. Mm. Att behålla de bästa bönorna. Rosta dem. Göra sitt egna hantverk. Mm. Göra det ordentligt. Mm.
Men då känns upplevs nästan som att, nu tror jag inte gör det, men det upplevs nästan som att det är fler sån här mikrorosteri i Sverige än vad det är här
absolut,
i Colombia.
Det är
så märkt. Jag har inte varit här så länge, men vi har ändå letat efter dem, och det är en handfull riktigt schyssta kaféer som har liksom Farmers Roast, de äger gården, de har koll på hela processen.
Mm.
Men det är fortfarande någonting som är väldigt, väldigt liksom unikt även här.
Absolut.
Så att, ja.
Så vi avslöjar längre här.
Ja, men vi gör
skalar
det.
Skalar av.
Exakt, vi gör det. För
men det är starka krafter, det vet vi själva. Vi vet många stora företag som gör så här, som går in i länder, tar råvaror. Och sen så skeppar de tillbaka det och ja. Att lokalbefolkningen får betala priset för det.
Ja.
Mm. Tyvärr, så är det.
Ja, men faktum är att det får ju faktiskt slutkonsumenten också göra. Man kan sitta i Sverige, men jag menar, om man accepterar de här, eller Europa, men om man accepterar de här transporterna och allting som sker, så det finns ju faktiskt någonting som kallas för global uppvärmning.
Liksom. Ja.
Vi står ju faktiskt inför det. Exakt. Så att man har trott att man har kunnat ha den här idén om att det som händer långt, långt där borta som vi skövlar eller som vi liksom tar utav, eller liksom, det är ingenting som vi visuellt påverkar oss här eller där vi är i våran gran skog liksom, men ledsen att säga det, det är liksom
det är dags att vakna.
Det är dags att vakna nu liksom.
Alltså, så är det. Absolut. Såg på Instagram ett inlägg från en svensk som sa att visa upp en kopp kaffe och sa att det här är socialt entreprenörskap. Och jag blev väldigt intresserad.
Mm.
Så jag klickade vidare, hamnade på ett brittiskt företag som säljer kaffe. Har olika spottar i England. Och där vinsten går till att stoppa hemlöshet i Storbritannien. Och jag blev ju såklart jättenyfiken, så jag klickade mig ännu vidare, gick på deras hemsida och försökte utläsa vartifrån det här kaffet kommer då. Och det fanns ingen information på deras hemsida om det någonstans.
Nej.
Såklart på kaffepåsarna står det land. Och det var ju...
Vad var det för land då?
Nej, det var ju alla olika länder.
Ja.
Så. Och
en anledning eller flera till varför de ska välja dig framför någon annan liknande produkt. Jag menar, ställer du fram 5 kaffekoppar, alla kostar 30 kronor, så tänker man att om jag skänker x antal pengar på min produkt så kommer fler välja den, för att människor är ju väldigt filantropiskt lagda, framförallt i Europa, exceptionellt i Sverige. Jag tror vi skänker mest pengar per liksom capita. Så att det är ju liksom det. Så att då blir det lite osmakligt. Det är en god tanke från början de har. Men det blir lite osmakligt. För att okej, bra att de skänker de här kronorna till hemlösa. Men problemet är det att de som producerar kaffet kommer också vara hemlösa. Om de inte redan faktiskt är det.
Ja,
så att det är där det blir liksom. Jag tycker social entreprenörskap. Då ska man ha transparensen hela vägen. Som vi har.
Ja.
Okej, här är leden liksom. Ja, precis. De är egentligen bara ett liksom. Men ändå, men det är det jag tycker är det är liksom tråkigt att se, tycker jag bara.
Ja, det tycker du.
Ja.
Det tycker jag också. Jag känner mig lite som så här Uppdrag granskning när vi sitter här. Att jag bara levererar och så slår vi bara hål på så här myter och inte myter, men ja,
du vet. Men sen finns det ju liksom, nu är inte jag jätteinsatt i det här, men jag bara som en jämförelse har vi ju Faktum som var en väldigt entreprenöriell idé från början. Just det, att skapa en produkt som de hemlösa faktiskt kan sälja, och de behöver ju också hela tiden ge tillbaka. Så om de hämtar ut tidningar för x antal pengar så måste de ge tillbaka, vilket också skapar ansvarstagandet.
Mm.
Och det har ju verkligen visat sig att det skapar liksom förändring. Sen är det också, den är väl uppköpt idag, är väl också någon form av miljonbusiness visserligen. Mm. Men det är alltid svårt att skapa de här filantropiska idéerna. Liksom.
Absolut.
Det
var roligt när vi var uppe på kaffegården som vi besökte här för några veckor sedan igen, vilket var en fantastisk upplevelse.
Mm.
Jag var bara tvungen att berätta för Camilo om hur snacket går i Sverige om kaffe och vatten.
Mm.
Att vatten gör skillnad och är bra för olika kaffemärken. Mm. Beroende på vattentyp så dricker du ett kaffe som passar din vattentyp.
Mm.
Och han bara skrattade.
Mm.
That's not true.
Nej.
Så nu slår vi hål på den.
Så det är allmän. Samma sak att man inte kan rosta kaffet här. Och man kan, det är ju hela tiden den här lögnen. Mm. För att du kan, har du inte kontrollen så måste du plantera någonting.
Ja.
Du måste plantera ett frö hos människor. Att det liksom är, okej, vad är det vi inte kan kontrollera här? Vi kan inte kontrollera odlingen, vi kan inte kontrollera liksom, det och det och det och det. Mm. Men vi kan alltid säga att liksom, köp vårt kaffe.
Och vi kan inte odla kaffe i Sverige eller i Norden eller i Europa.
Nej.
Så vi är beroende av de här bönderna. Men hur minimerar vi deras kompetens?
Ja.
Så mycket som möjligt och lyfter oss själva.
Ja. Och det är också centralupphandlingen det ligger i. Det ligger ju också i de här upphandlingarna att de, där är också en kontroll. Alltså kontrollen sker också i och med att kapitalet knyts till de här som köper upp de här eller det är ju förskott som du säger, det är ju för nästa liksom,
nästa skörd.
Ja. Men det är ändå liksom makt som ackumulerar så mycket kapital.
Ja.
Så det är det kapitalet som styr det.
Mm.
Ja. Och vi är ledsna liksom, vi kan inte sälja vårt kaffe för liksom 50 kronor kilo.
Nej.
Det går inte, vi kommer aldrig göra det.
Nej, vi kommer aldrig göra det.
Men om
för då gör vi samma sak.
Då gör vi samma sak, men om ni någon gång vill liksom, och det förstår vi att man inte heller allt kan att man, ekonomiskt kan man ju förstå det också givetvis, men man behöver inte dricka det varje dag.
Nej.
Man kan dricka Farmers Roast någon gång ibland och ändå känna det här att nu dricker jag faktiskt kaffe som jag vet var det kommer ifrån.
Mm.
Alla mår bra i alla led. Och jag mår också bra i hela i det här i min kropp.
Ja.
Men det är väl liksom, det är en cirkulär idé.
Precis.
Som man bör praktisera någon gång i månaden.
Ja, det tycker jag absolut tycker jag. Att man ska göra.
Ja.
För det är också intressant att vi fick också lära oss det här med många människor kommer till oss och sagt att jag mår väldigt bra när jag dricker ert kaffe.
Mm.
Jag får inte ont i magen, jag får inte halsbränna. Jag mår bra.
Mm.
Jag gillar knappt kaffe för att jag mår så dåligt av det annars.
Mm.
Men det här mår jag bra av. Så har vi gått och funderat på det där. Liksom, och vi vet ju såklart mycket om vårt kaffe. Men nu vet vi ju ännu mer efter vårt besök. Och jag kan berätta varför man i så fall mår bra. Av vårt kaffe.
Mm, det ska jag.
Ja, och det är ju så här att det här kaffet som jag nämnde tidigare har odlats i Anderna. Så det är lutande. Det är odlat på ett berg. Så det lutar. Och det kaffe måste växa så. För att när det regnar så åker vattnet ner och så tar kaffeplantan upp det vatten du behöver.
Mm.
Så det finns ingen bevattning av det här kaffet. Och det finns ingen besprutning.
Fantastiskt.
Det är helt natural. Och de gör en manuell kontroll. Det vill säga att de plockarna som arbetar, som hjälper dem med plockningen, de kollar plantorna varje dag.
Mm.
Och plockar där det är rött. Plockar bara de färdigmogna. Sen är det så här att koffeinhalten i det här kaffet är väldigt låg.
Mm.
Den ligger på 1,2%. Om du exempelvis dricker kaffe från Brasilien, som är ofta är robusta, vårt kaffe är arabica, så är det dubbla koffeinhalten. Så det är en väldigt låg koffeinhalt i det här. Och det kan också göra att man mår bättre. Koffeinfritt kaffe ligger ungefär på 0,5. 4% och vårt ligger på 1,2.
Mm.
Mm. Och det är faktiskt inte så att ju mörkare ett kaffe är, desto mer koffein är det i. Det har ingenting.
Exakt, för det är ju en svensk, alltså jag ser framför mig den här personen liksom, genomsnittspersonen som skulle ha det argumentet då. Ja, men då är det inte lika starkt och gott.
Ja, det har ingenting med varandra att göra.
Det har ingenting med varandra att göra.
Rostningen har ingenting med koffeinhalten att göra.
Rostningen, överrostningen på det där kaffet som du tycker är starkt och smakar lite bäst, det är ju förmodligen producerat så för att dölja den dåliga härkomsten, den dåliga bönan. Det är ungefär det du vet om den.
Precis.
Nu vet du det. Ja,
exakt.
Och det spelar ingen roll vilket vatten du har i.
Nej, det är lika dolt ändå.
Ja.
Nej, men, och det är nog en av anledningarna, eller flera av anledningarna, att inga bekämpningsmedel, låg koffeinhalt, plocka bara bönorna som är perfekta för att bli kaffe. De är inte omogna, de är inte övermogna, de är perfekta.
Mm. Nej, men jag tycker bra, jag tycker vi kan ju liksom, det är så mycket mer att säga.
Nej.
Nej, det är liksom, det är det här vi står för.
Ja, det är det verkligen.
Och det är det här vi gör.
Mm.
Och
det är det här vi jobbar med varje dag för att försöka få till en förändring.
Ja.
En förändring som redan finns där ute. Mm. Det är ett alternativ som redan finns. Men för att få, att sprida budskapet om att det är så här kaffekedjan behöver se ut. För att det ska vara gynnsamt för planeten, bonden och alla människor på det.
Ja. Och vi jobbar också för att man ska kunna någon dag kunna liksom visuellt ta del av den här kaffegården och den här kaffeprocessen.
Exakt.
Det ska vi göra.
Vi har haft lite tekniska problem kan man säga.
Ja.
Mm. Vi behöver inte gå in på det.
Mer språkliga problem tror jag. Men, men det ska vi prata mer om. För vi ska ju dit
om 2 veckor igen.
Om 2 veckor igen.
Ja.
Camilo fick mess från honom här.
Jaha.
När jag gick och promenerade. Han skrev att the finca is available these dates. Det är perfekt.
Mm.
Så ska jag störa med lite frågor och hit och dit som jag alltid gör. Men, men kul.
Ja, kul. Men jag tänker att vi tackar för idag.
Gör vi. Hasta luego.
Tack för att ni lyssnar.
Tack.
Och ni hittar oss också på Instagram. Där vi heter Café by Lassgård. Och vår hemsida lassgård.com.
Precis.
Ta hand om er.
Ha det gött.
Hej.
Hej då. It's a beautiful